Nu ska vi se vad jag har skrivit. Nu ska jag säga. Efter första drinken började Janne prata. Livet lättade. Han satte sig i soffan och slog armen runt mig. Nu började den trevliga tiden. Umgänget, förberedelserna för kvällen, telefonkompisarna, Bosse, Jerka, Ali. Det var så mycket som skulle förberedas. Jag kände mig alltid liten i Jannes sällskap. Han var så stor, nästan 2 meter. När han bredde ut sig i soffan och la ut texten om livet kände jag mig som en lillebrorsa. En sak som jag ofta tänkte på men aldrig frågade om var alla de där små porslinsfigurerna i hans lägenhet. De stod på fönsterbrädor och på bord. Hade han köpt dem själv? Hade han fått dem av sin mamma? Det är svårt att få ihop så där stora män med så små saker.
Du fick ju aldrig reda på vad det var egentligen som man...
Nej, och det kanske
man
därför
höll käften om, så att säga. Eller hur? Eller?
Nej, och det är det. Och liksom, och någonstans har jag ändå velat på något sätt, så kanske det är därför jag vill. Jag vill liksom plocka fram honom. Alltså, jag skulle vilja plocka fram honom. Så jag försökte liksom beskriva om honom. Och så...
Men det måste ju verkligen... Antingen så går man med den här dokumentära vägen och åker till Linköping och träffar hans föräldrar. Eller också går man den litterära vägen, liksom. Och så börjar man skriva om vad man tror att han som rörde sig skallen på honom.
Han hette Janne. Han var lång och stor. Han kom från Linköping och kedjerökte röda Marlboro. Han hade en svart fodrad kavaj som han brukade dra upp i ärmarna. Janne var en person på fredagen och en annan på söndagen. När han drack var han festens medelpunkt. När han var nykter sa han ingenting. Första gången som vi sågs var på Vedalen nationspub i Uppsala. Det var hösten 88 eller våren 87. Jag har ingen riktigt koll längre. Allting flöt ihop på den tiden. Jag tittar i gamla dagböcker men jag hittar inget. Jag har inte ens ett foto av Janne. Vi var kröka kompisar. Vi levde ihop varenda helg. Satt på Svenssons krog. Var uppe flera nätter i rad. Janne i sitt vita linne och en hot shot i handen. Festen som aldrig tog slut. När gryningen kom kröp man hem till sig och sågs inte på en vecka. För 5 år sedan fick jag ett telefonsamtal. Sedan dess har jag försökt skriva om Janne. Fånga honom. Det går ingen bra. Det är som om orden inte nådde fram. Man bara glider undan hela tiden. Hur gör man? Hur gestaltar man tystnad? Stefan Sundström sitter i min soffa. Han är sångare och låtskrivare.
Men fattar du känslan där att man vill liksom plocka fram? Att man vill liksom,
ja visst, det fattar
nästan levandegöra honom.
Ja, just det. Just det.
Jag menar, du skriver ju också om levande människor. Om...
Ja. Jo, som bottnar i samma känsla som jag tror du har. Så att, men man kan ju aldrig veta egentligen med människor. Man kan ju bara, till och med en dokumentär är ju bara en spekulation på något sätt. Om du har, jag menar. Alltså man kan ju aldrig säga något tvärsäkert om egentligen någonting. Ja, det skulle vara något naturvetenskapligt möjligen. Jag vet inte. Men i alla fall vad det gäller människors inre så... är ju allting. Det har jag tänkt på mycket med låtar och så här, att det finns inre sanningar som är, vad ska jag säga, relativa. Och speciellt om jag som textförfattare skriver om folk i min närhet, så får jag fan fatta det, att det jag skriver om är ju liksom, att jag kan inte göra anspråk på att ge en heltäckande och rättvis bild av någon. Utan det är ju det som de representerar sig in i mitt fantasiliv. Liksom.
Janne knöt aldrig sina skor. Han hade vita Nike, storlek 44. Jag minns vi provade dem en gång när vi var på krogen. Vi var på krogen varje helg. För Janne började livet på fredags eftermiddag. En bloody på balkongen tidiga vårkvällen när den blå sillan slagit ut runt rektorsvillan. Och livet reduceras till en solfläck. På vintern blev det andra drinkar, saker som skulle påminna om sommaren. en mojito i december. Smaken av krossad is och mynta. Det skulle man kunna börja låta. Ja, liksom.
Smakerna. Fast då är det ju på, i december, eller då är det ju vintergrejen. Ja, du kan ju börja där då. Medan grannarna sin gran de pynta, stöttar han isen tillsammans med mynta. Det är en bra början.
Det är en bra början.
Ja. Jubel och sånt, i detta kan vi skita. Vi tar oss istället en iskall margarita. Nej, det var en mojito var det.
Ja, okej, okay. Och hur började det där nu igen?
Ja, men så här, jag bara tänker på en grej. Så, men att man omedelbart, jag tror att jag tänkte så här. Man omedelbart slår an en utanför ton. Medan grannarna började pynta inför julen liksom. Så stöttade han is med mynta. Det tycker jag är bra. Men sen så tror jag att jag ska gå... Du hade flera skit. Jag tror att jag skulle börja med den här vårkvällen istället. Så att det börjar så här ljust. Mm.
Jag tror att det måste bli en slags... Man måste, för att jag ska skriva en låt så måste det bli en slags nästan sensuell känsla av närvaro. Liksom, i en så där, precis så där i ett rum. Liksom. Wow, och nu är det fredag. Och Bloody Mary och... Han har sitt vita linne på sig och pratar brevskötska. Det blir så... Verkligheten blir så där som i riktigt bra filmer också. När man känner att man förstår hur det känns. Det finns ju någon otroligt så här skön grej i det där, tycker jag. Men så kan man... Och så små funderingar kring de här porslinsfigurerna som kanske pekar mot något svartare egentligen. Det är fredag kväll. Vi har mat, vi har kött, vi har brännvin till trött. Så. Ja, det är lite hela kväll i timmekojan, tänker jag, på feelingen. Lite så här, män utan kvinnor som ändå har det mysigt. Liksom.
Samtidigt som jag hela tiden liksom vet att det här liksom baksidan finns. Ja, den här totala tystnaden, den här liksom när söndagen kommer, när den här festen som bara skulle kunna...
Alltså skulle man bara skriva om en trevlig fredagkväll så skulle det inte bli så intressant. Men det kan ju bli jävligt intressant om man inte... Om man snackar om en låt nu i alla fall så tror jag ändå att man skulle hålla sig till den här fredagkvällen. Och så bara låta det här andra som du snackar om hålla på... Att man verkligen också i låten försöker hålla det på avstånd. Men att man har... Att det är med på något sätt. Men att
ja, man, hur gör man det? För att, det ska, att man ska kunna berätta två saker på samma gång?
Ja, just det. Nej, men då måste man nästan vara någon slags dissidentdiktare liksom. Man måste nästan uppleva det som att man har en hemlighet, tror jag.
Och lita till att det kommer fram.
Ja, jag tror att det blir inte så roligt om man inte litar på det, så att säga. Om man börjar bli för, om man nej, men alltså att man håller enkelt. Det är lite som Hemingway skrev. Inte för att jag läser jävla mycket av Hemingway. Men det sägs ju att Hemingway skrev sådär väldigt... Han skrev aldrig känslor. Han skrev bara dialog och beskrivningar. Och så lämnar man liksom till betraktaren.
Men man börjar i ljuset och så vårljuset.
Ja, det tycker jag. Så att det blir en ljus början. Och så har du de här komponenterna som är små... svarta punkter liksom. Och sen behöver du inte... Jag tycker det kan ju bli jävligt smashing låt om du överhuvudtaget aldrig går in på vad som händer sen. Utan att du bara... Det kan du också göra. Alltså man kan göra på så många olika sätt. Men det skulle jag skulle vara frestad att liksom bara stanna i det där rummet och fan, vilken häftig kväll det ska bli.
Det märkliga är också att jag har inte ett foto på Janne. Jag har inte ett foto. Jag har ingen... Nej, men liksom han var en sån här vän som man inte... Liksom, han finns inte på fotografier.
Det hade han ju funnits om ni hade varit nu. För nu fotar folk som fan med sina mobiler när de är fulla. Det är det folk sitter och gör på krogen. Att de sitter och fotar varandra.
Men då tänker jag igen så att... Hade jag haft att det frånvaro av språk... Frånvaron av bilder som gör att jag just vill liksom, att han inte finns, att man liksom jag skulle skriva om den där tystnaden. Jag skulle liksom
ja, jag fattar. Nu tänker jag på en grej. Föräldrars tystnad om sin egna liv. Där är man ju... Eller det beror på då. Men alltså som barn så är det ju ofta så att föräldrar berättar inte sanningar för sina barn. Fast barnen anar ändå massa saker. Och jobbar som fan på att förstå. Det tror jag är gemensamt för alla människor. Man håller på att lägga pussel liksom, när man är liten. Och jag tror för min del alltså att det är så här, att till slut har det där blivit mitt jobb. Och jag har bara fortsatt med hela världen liksom. Och egentligen så tror jag att jag har fattat att jag liksom kommer aldrig få det där pusset klart. Jag kommer aldrig få veta. Nej men alltså, hur fan ligger det till egentligen?
Och
hur
då ligger är det den där tystnaden som du...
Ja, just det. Det är en tystnad man håller på med. För att man, som jag tror grundar sig just i en slags en barnslig upplevelse av att saker hålls undan en.
Ska vi se. Cederstam. Eva Cederstam, filmare och filmfotograf. Och titta, vilken fin almanacka ni har på väg. Och den här, den ni ser ju, det är, vad är det för någonting? Det är en säl.
Sjöko.
Små, små ögon. Jättetung. Den här, sån här tyngd. Den... Ja, men där är Jannes tyngd. Så tung.
Men kan inte sjökon symbolisera? Ska du inte filma sån här under vatten då?
Fast samtidigt ser den liten så här guldsnäll, liksom så här lätta ja, ut.
Vi liksom. Måste ju titta på dem. De ser ju inte hela tiden så himla gosiga ut. För man är ju inte här längre fram. Den här ser ju inte, tänk att träffa den.
Vit skjorta. Uppknäppta vita jumpadojor. En sommar reste vi till Prag. Janne hade en Toyota Celica och körde som en dåre. Vi reste genom gamla Östtyskland. Vägarna var urusla och på natten höll vi på att krocka med ett rådjur. Sen kom vi fram och hyrde ett rum med en gammal kvinna. Janne ville kröka hela semestern och jag ville gå på museum. Minns ett besök på en nattklubb. Hela stället stormades av beväpnade poliser med k-pist. Det är nästan det enda jag kommer ihåg. Förutom tanten vi hyrde rum av. Hon hade stora glasögon och pratade bara tjeckiska. Eva Cederström är filmare och filmfotograf.
Om du skulle göra en film om någon du kände som inte lever längre. Och du vill liksom hur gör man som fotograf, tänker jag, när inte människan finns?
Mm. Nej, men det är jätteintressant. För jag började faktiskt med en sån film för några år sedan. Vi hade precis gift oss och vi hade tagit några bilder vid havet nere i Skåne där jag kommer ifrån. Och min pappa dog när jag var liten, redan 1980 när jag var 12 år. Och den platsen vi valde att fotografera oss där på stranden, där var min pappa väldigt ofta och målade. Han gjorde mycket landskapsmålningar. Och då har jag tänkt väldigt mycket på honom, hur jag skulle beskriva honom på den platsen. För han är förknippad med platsen på något sätt. Och för mig är det väldigt så en stark bild av att det är tidig vår och att det är alldeles så här ljust. Och att det liksom, man ser knappt horisonten för det dallrar. Och de har precis släppt ut hästar och kor på de här långa strandängarna längst ner i Skåne. Och man hör det här ljudet av tusentals djur som bara springer och galopperar. Och så ser man inte horisonten. Det tycker jag är så spännande, för det gör man ju nästan... alltid på något sätt. Ja, i alla fall i Skåne ser man alltid horisonten. Men just där nere där himmel och hav bryts på våren, då blir det som ett daller som är väldigt svår. Jag undrar om man kan filma det faktiskt. Jag är inte säker på att man kan filma det. Men det som slog mig när jag stod där nere, det var just att går det att göra en film om liksom, den längtan och den känslan och liksom... den rymden det blir av allt det här ljusa och Förstår du vad jag menar?
Men du skulle vända dig till den platsen för att den symboliserar honom väldigt mycket, eller?
Ja, i mitt liv handlar det om en saknad efter min pappa. Och då är det klart att jag gärna vill komma tillbaka till de platserna som betyder mycket för honom. Nu handlar det väldigt mycket om honom. Men om man ska beskriva någon som inte finns, så för mig handlar det väldigt mycket om att hitta en bild. Och för mig är bilden av min pappa, det är bilden av horisonten som inte finns på något sätt. Som är upplöst då.
Så jag skulle behöva hitta en bild på något sätt som man skulle kunna använda då istället?
Mm. Hade jag försökt göra en film om Janne då, så skulle jag nog försökt liksom tänka mig, vad är det starkaste bilden för honom? När du beskrev honom tidigare så beskriver du en ordlös människa. En ordlös människa, tror jag du sa, som bara kunde uttrycka sig i ett visst tillstånd, och det var när ni festade. För mig låter det väldigt mycket som så här, det var kanske en klischébild, men väldigt mycket som så här en regnig ruta i liksom i staden, där man ser vattendroppar på en regnig ruta, och liksom där det inte finns någon kontakt på något sätt, där det bara är så här röda ljus från bilar, baklyktor som speglar sig, och så regnar det på asfalt. Jag tycker det är väldigt fint. Det har säkert gjorts miljoner gånger, men jag tycker det är en fin symbol.
Hur ska man fånga den där tystnaden på bild? Eller är det kombination? Skulle du jobba med egen text och bilder? Hur tänker du att man skulle kunna liksom...
Jag tror att först så har du ju en jättestark bild av Janne. Du beskriver honom väldigt väl, så där stora fötter och stor. Men sen om man struntar i karaktärsbeskrivningen, om man går vidare och inte tänker så mycket på hur den här människan ser ut, utan mer tänker på vad som händer inne i dig, då blir det ju intressant att försöka hitta de bilderna som dyker upp. Problemet är, tycker jag, när man håller på med film, att de bilderna är helt olika för olika människor. Så ska man kommunicera med film, så måste man liksom hitta någon sorts... vad kan man kalla det för? En bild som är en symbol för många människor. Så att det inte bara är en symbol för mig själv. Att förstå vad det är för bilder som tränger igenom. Men det finns ju mycket sådana bilder.
Andra bilder när jag beskriver honom? Den här,
Jag tänkte faktiskt på det här med att ha stora fötter. Jag tänkte att... avtryck, att lämna avtryck, tänkte jag. Jag tänkte också på, som det är nu i marken, det är vår och det är så här, allting har smält undan, snön har smält och det är ganska kläggigt sådär. Att det är ganska fint med avtryck av skor. Och då ser jag nog bara jättestora skor i förhållande till något som är litet, kanske ett par katttassar eller fågelfötter eller... Så att det är liksom kombinationen av hans stora fotavtryck som man ser då i kombination med något litet och inte någon annan människa. Det skulle bara bli så här stor och liten och så helt stängt. Utan kombinationen just av att se människan eller avtrycket av människan i kombination med något som är väldigt litet. En fågel till exempel.
Men det där var jättefint. Och då är avtryck det är jättebra. Vad får du med? Vad kan man med? Liksom tystnaden?
Men han har ju gett mycket avtryck i ditt liv. Även om du inte har tänkt på honom varje dag. Men det är ju så. Ibland så har ju människor betytt saker. Och de grejerna kommer upp i oväntade situationer. Jag har nu försökt... Nu försöker du hela tiden tänka på Janne. Men ibland kommer det en helt oväntad situation. När du gör något oväntat. Och det kan man också använda sig av i film. Att man får en aha-upplevelse av någonting.
I en helt annan situation.
I en helt annan situation när man köper sina sojakorvar och makaroner. Om man jobbar med film så kan man ju jobba mot känslan. Om man berättar någonting som är trevligt om Janne. Då kan man gärna gå emot och ha de här liksom tyngre bilderna. Ibland så tar ju bilden ut det som sägs. Jag vet inte om du själv har varit med om det, men ibland när jag har gjort grejer så gör jag för svåra bilder. Det betyder att det är för mycket innehåll. Då kan man inte ha någon röst eller en voiceover eller någon som berättar något komplicerat på ljudspåret. Därför att då tappar man bilden. Så ibland så får man göra ganska banala bilder.
Ska man testa de här inre bilderna, tänker jag, som du dyker upp och testa om de appellerar på andra? Är det det man måste
liksom göra? Ja, det kan man göra, tycker jag. Och så tycker jag också att du som berättar också, jag menar du berättar med röst och bild och kombinationer av röst och bild, så gäller det väl att hitta liksom ett spår där det känns, det kanske är någonting att lägga det där pusslet som du håller på med nu, att försöka hitta de bilderna för vem han var. Vet du var han ligger begravd?
Nej. Men det är Linköping, antar jag.
Tror du att han har en gravsten?
Ja, jag tror.
För jag tänker också att det är också något märkligt, tycker jag, när man ser människors gravstenar. Det blir så oerhört konkret att det är slut, att livet är slut.
Men skulle du, för det tänkte jag också på, att här finns en historia med ett slut. Skulle man, om du gjorde en film, skulle du börja med att redovisa, skulle du börja med att redovisa slutet, eller ska man liksom, här finns det ett slut liksom.
Mm. Det beror på, tycker jag, vad man vill komma åt. Om man vill att folk ska vara med från början liksom dramaturgiskt, känslomässigt, och då kanske det är bra att redovisa att denna människan finns inte längre.
Det var ju det här telefonsamtalet som startade det här, att jag ville på något sätt formulera honom.
Men man kan också börja med ett telefonsamtal som slutar innan du får veta, innan publiken får veta vad det är du får veta. Att det är någon som ringer och säger att jag ska berätta något hemskt, eller vad det nu är, jag ska berätta något som är jättetragiskt. Då får man ju med sig en publik eller en åskådare, tror jag. Det svåra är just hur mycket man kan lämna ut någon som inte finns längre.
Och hur mycket blir det av en själv? Alltså när man tänker att man gör om någon annan, hur mycket är det inte egentligen om en själv? Vad berättar man om?
Jag får lov att ta fram en grej, för jag har precis skrivit en grej här.
Just.
Jag har skrivit en avhandling här faktiskt. Och i den så berör jag också minnet. Just vad blir det för en skapelse av minnet? Och jag har använt mig av en psykolog som heter Marta Kullberg Weston. Hon skriver i sin bok Ditt inre centrum att för att bygga upp vårt självbiografiska själv är vi beroende av en komplex minnesfunktion. Marcel Proust har i sitt reflekterande över minnet kommit till en intressant slutsats. Att minnet oftast utelämnar verklighetens alla skrynklor och mindre perfekta detaljer. Ofta minns vi en redigerad kort version av händelser. Proust noterar också att när vi återkallat minne så formas upplevelsen om och processen på väg till nuet. Det återkallade minnet är i vissa avseenden ny skapelse. Med våra minnen skriver vi vår egen historia.
Så att när jag minns honom så minns jag egentligen mig själv. Så det är min egna, det är ny.
Ja, det intressanta är att man gör sin egen bild. Ditt minne är ju bara, man väljer ju, det är helt selektivt. Det är helt selektivt. Så Rickards minne av Janne är ju ett selektivt sammelsurium av fragment av vem Janne egentligen var.
Det finns ju flera problem när det kommer till prosan. Antingen kan man, när man skriver en roman, antingen kan man bortse från dem och bara skriva, eller så kan man problematisera dem. Om man bortser från dem, då kan man liksom välja i den här garderoben av prosans olika verktyg för hur man ska liksom gestalta. Man kan, till exempel är det ju i vår tid väldigt populärt att ha psykologisk realism i böckerna. Va? Vi ska ringa.
Ja, mamma som inte stänger av sin telefon.
Jag försöker minnas hur det såg ut i hans hem. Färgen på soffan. Var den grön? Fåtöljen där han brukade sitta och glo på tv. Från balkongen såg man ner över en park. Och i hallen brukade stå en golftrunk. Jag minns aldrig att jag såg honom spela. På ena väggen en hylla med kassettband. Janne gillade Aerosmith. En gång var hans föräldrar på besök. Pappan sa ingenting, men mamman pratade hela tiden. Varje gång hon sa något till Janne fick hon något ömt och lite barnsligt i rösten. som om hon var rädd att han skulle gå sönder. Janne jobbade på ett företag som hette DHL. Jag visste aldrig vad han gjorde och frågade inte heller. Daniel Sjölin är författare.
Det som är ditt problem, det är att du vill åt Janne. I så sann och levande bild av honom. Och det går lite grann tvärs emot vad det innebär att skriva en roman om Janne.
Men samtidigt har jag ju med, jag har hållit på med det här projektet, så har jag ju märkt att utgångspunkten någon kärnan är ju kanske att det kanske inte är där kärnan är. Det trodde jag från början. Mm. Jag ska liksom göra, helt enkelt levandegöra någon som inte längre finns.
Och det går inte av flera skäl.
Nej, precis. Jag menar ju det. Då kanske det är liksom en annan utgångspunkt. Min utgångspunkt är ju någon lockelse i vår relation. Alltså, det är ju någonting som väcks i känslan av Janne, den tyste mannen. Det är någon kärlek till de här, med den här, eller vad man nu ska kalla det för. Det är någonting som liksom mer handlar om mina känslor kanske än om honom.
Precis, nu sätter du upp fingret på den stora, stort problem här som man som författare måste ta ställning till. För faktum är nog att det är ju det här faktiskt, det är du, dig det handlar om. Lika mycket som om Janne. För författarverksamheten är alltid djupt narcissistisk. Så vi projicerar mycket mer av vår egen narcissism än vad vi tror på våra medmänniskor. Så det är väldigt ofta så är det en själv man är ute efter när man skriver. För faktum är att han finns ju bara på en plats. Och det är ju i dig. Det är den enda platsen som du vet att han finns på. Så genom att undersöka dig själv så kommer du ju åt honom. Han är en fiktion idag.
Just det, men hur skulle du göra då?
Ja, en människa som är tyst. Alltså jag har ju själv skrivit om människor som inte pratar så mycket. Först en tvååring som inte kan säga så mycket. Vi är inuti tvååringens huvud och sen en dement kvinna som förlorat sitt språk. Och då, jag menar, när jag skulle skriva om det så var det uppenbart att det är uppenbart att jag måste ljuga ordentligt för om jag ska vara inuti en människa som förlorat sitt språk och skriva hur hon tänker, då måste jag ju ta till språk. Och då kan man försöka göra språket fragmentariskt, lite nonsensspråk, eller så försökte jag också låta den här kvinnan höra saker och ting som studsade mot hennes medvetande och kom ut på andra sätt, så att jag skickar in språk i huvudet på den här språklösa och så kanske kommer ut ett, ungefär som man släpper ner en sten i en brunn. Man hör ett plask. Vad som kommer. Det kommer tillbaka någonting i alla fall. Som kanske inte är exakt det man hade tänkt sig. Men som ändå ger en bild av ett fragment. Men den här personen är ju svår. Janne är svår för han hade ju språk. Men han använde det ju inte. Idag kanske han skulle fått en bokstavskombination. ADHD eller någonting.
Jag tänker att han egentligen kanske skulle haft en liksom. Han borde ha fått en diagnos. Liksom.
Ja. Och då kan man ju försöka. Då kan du försöka läsa på, det finns ju massor säkert uppsjö av vittnesberättelser av människor som har fått en och annan diagnos och berättat om hur de upplever tillvaron. Allt från autister finns det ju som har skrivit själva om hur tillvaron känns. Då kanske du kan börja närma dig, men då har du ju gått den psykologiska vägen in i honom.
Man måste bestämma sig helt enkelt och hur du än gör så begränsar man sig. För att man liksom, och det kan ju vara bra, men samtidigt känner man att det är så himla komplext. Allt det vi pratar om nu är ju han på något sätt. Jag förstår vad jag menar, att det är ju så jävla komplext.
Mm.
Men när man skriver om det, då måste man liksom bestämma sig.
Ja, fast,
och då utesluter man ju liksom andra saker.
Ja, fast man kan i gengäld kan man ju låta vissa perspektiv stå och skära mot andra.
Kan man göra fyra olika berättelser?
Ja, absolut. Det vore ju fantastiskt. Men man kan låta dem också gå in i varandra. Du kan ju göra som fyra olika noveller. Kan man ju säga också. Men du kan också låta olika perspektiv. Ett sätt kan vara att försöka gå i då bokstavskombinationen psykologiska, så att säga, autistvägen kanske in i honom. Och ett är ingen gäld som handlar mer om dig och ditt bemötande med honom. Och varför du dras till honom. Och vad är det liksom. Det kanske är, du kanske har någonting djupt som du känner igen dig hos honom och hans tystnad. Och sen också den andra liksom mera klassisk socialpsykologiska delen av hans mamma och pappa där. Eller. Man kan ju till och med ha olika stilar också. Du kan ju ha till och med en när du beskriver honom så kniper du ihop i dina ögon och du kramar åt. Jag tänker nästan liksom på något surrealistiskt när jag ser det framför mig. Ett otroligt tungt rum. Jag tänker på sådana här nedsvärtade rum och såna saker finns, där plötsligt rum blir helt svarta och såna som finns inom parapsykologin och spontan självförbränning och alla såna där metafysiska aparta fenomen. Men det skulle man ju också kunna...
Spontan självförbränning, det låter intressant.
Ja, det är nästan för bra för att användas i litteraturen. Men det finns alltså inom vissa delar av parapsykologin uppgifter på människor som har bara brunnit upp. Kört en bil och svängt vänster och sen när de kommer runt hörnet så är det bara ett förkolnat skelett som sitter i bilen. Ingenting i bilen i övrigt har brunnit, bara kroppen. Och kroppen har utsatts för enorm värme under var plötsligt. Och då menar vissa parapsykologer att det finns ett sånt fenomen som heter spontan självförbränning. När vi bara liksom, pang, så blir vi glödheta som en ugn och bara brinner upp. Liksom. Alla sådana typer av halvsurrealistiska fenomen kan man ju också använda. Man kan ju vrida berättelsen.
Att rummet förändras.
Ja, för jag tycker...
Att man kan bygga någonting kring den miljön.
Ja, ja, så när du beskriver hans lägenhet och hans rum så tycker jag... För mig har det en väldigt stor lockelse. Att det finns någonting där med den här oerhörda tyngden som tycks finnas i hans gestalt när han sitter i det här rummet. Man tänker ju inte direkt att han har färgglada tapeter. Men det skulle ju vara roligt om han kanske hade det och så vore han jättegrå.
Jo, men en grej som jag tänkte på när de korta grejer som jag liksom har börjat skriva om Janne, det är ju att efter en stund så blir det så tungt i mig själv. Och jag ska säga, hur sjutton ska jag orka skriva? Alltså, det är inte bara ensamt att skriva rent fysiskt, utan det blir att gå in i den där känslorna. Att det blir för tungt så att jag orkar inte mer än ens. Sen blir det liksom, jag kan inte distansera mig.
Jag tror att många författare är ganska kallhamrade typer som skriver för att kunna för att begripa, för att få kontakt med känslor som de normalt, som man annars trängt undan. Och då, men det verkar som att du snarare, det blir för mycket kontakt liksom med känslan.
Just det.
Så att du har, så att trots att språket är liksom distanserande så... Du kanske skulle försöka vara mer kallhamrad och operativ i ditt sätt att skriva. Mer post-it-lappar, mer strukturera. Sådär. Nu ska jag sätta mig här en helg och bara... Nu måste jag ta reda på, förutom att du ska skriva en bok, va? Vad ska hända i den, så att säga? Då får du ett annat... Då blir du mycket mer distanserad till det.
Det måste man kunna skriva också. Vi tror att det är en dålig bok om
Ja, precis.
Vad är det första, om jag säger Janne, vad är det första du liksom, vad är det första du tänker på?
Stor, ståtlig kille, kung i baren, i övrigt, tyst. Det var ju en virvel runt honom, va? Hela tiden. Snurr, 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 snurr. Och liksom på något sätt i mitten så var det tomt, tyst, stilla. Och dit in kanske allt skräpet kom. Det är möjligt. En skräpkammare. Det där som man kallade för Afrika i gamla borgarvåningar. Var liksom ett rum där man stoppade in allting som inte behövdes. Va? Och stor oreda. Va? Och liksom borgerlighetens koloniala förflutna som man inte ville tänka på. Vad det heter Afrika.
Han hade så många vänner på fredagskvällarna. Han la en arm ut nacken och frågade om han ville ha en hot shot till. Varenda bartender var en kompis. Det fanns kvinnor också, men Jannes relationer tog alltid slut efter några dagar. Hur ska man kunna vara med någon som inte pratar när han är nykter? Man ringde aldrig till Janne mitt i veckan, man hörde sig borta. Hans tystnad smittade av sig, klibbade fast i huvudet på en bild. Hur han vinglar över Sankt Olofsgatan. Det är natt. Den breda ryggtavlan försvinner runt hörnet av det där gula huset där han bodde. Och snön yr i gatlyktans sken. I början av 90-talet flyttade jag från Uppsala. Janne blev kvar ett tag till. Sen drog han till Linköping och flyttade in i sina föräldrars källare. Jag minns att han ringde mig en gång. Han var på besök i Stockholm och ville ses. Jag hörde att han var full och ljög och sa att jag inte kunde komma. En kväll för 5-6 år sedan ringde telefonen. Jannes pappa hade hittat honom död i sängen. Han låg med ena handen över hjärtat och morsans pillerburk bredvid. Magnus Ringgren är poet. Han kände Janne. Någonstans i sin garderob har han ett par jeans som han en gång fick av honom. Jag ber honom leta upp dem, men han hittar dem inte.
Men är det de här gula tegelhusen här framme?
Det är det till vänster här.
Här kan vi sätta oss. Vilka ingredienser skulle du använda för att göra en dikt, för att skriva en dikt om Janne?
Jag vet inte, för en gångs skull så skulle jag skriva en dikt om en vacker människa. För att, herregud, vilken utstrålning den grabben hade. Och den verkade på alla. Och det är jättekonstigt.
På vilket sätt är det konstigt?
Jag vet, men så fick ju folk ingenting för det, eftersom man då hamnade i den där stora tystnaden, va? Men den fanns ju där. Halva dygnet. Men sen skulle jag naturligtvis mest syssla med att meditera över hur minnen suddas ut. Och bara egentligen blir konturer kvar, va?
Men det är minnet mer än Janne som du skulle liksom...
Ja, det är minnet av Janne. Minnet av en människa med mycket stark utstrålning. Där egentligen bara utstrålningen är kvar och inte människan, va?
Skulle han lämpa sig mer som en prosadikt eller som en vanlig dikt? Eller är
han är nog en... Han är nog en någon slags prosa. Han är en prosadikt, ja. Ett porträtt.
Du hade skrivit någonting.
Jo, jag har skrivit någonting.
Där. Janne. Minnena bleknar. Klottersanering. Brigadmålarna tecknar frihet på bergväggen. En massa gubbar är där och tar bort färgen. Men ordets konturer blir kvar. Frihet på bergväggen, allt mer abstrakt. En grå fläck med innebörd. Snart bara en kontur. Och så småningom befolkas ens inre av en skog med konturer. Inga detaljer, bara den abstrakta linjen, liv överkorsande. Den abstrakta linjen, liv. Vad är Janne i allt det där? Stora, ståtliga Janne. Åh, kan du inte berätta lite om den här dikten?
Jag tyckte det där var en väldigt bra bild. Man, saker suddas ut, men konturerna av dem finns kvar, va? Och så börjar jag tänka liksom... Herregud vad mycket människor man har tappat bort i sitt liv. Men ändå finns det någon slags streck från dem kvar inuti en. Ungefär så tänkte jag.
Janne-konturerna då?
Ja, det är... Ja, men det är egentligen en ganska... Ja, om man tänker på att en tecknare skulle ha ett uttryck eller någonting sånt där. Så är det här både ett... Både ett uttryck av att linjen har vad ska jag säga, både lycka och en ohällans jävla sorg i sig, va?
Som poet, hur gestaltar man någon som inte finns i en dikt? Alltså hur fångar man någon som inte längre lever i en dikt? Och särskilt tänker jag om den person som inte är känd, som inte andra liksom kan relatera till.
Det finns lite olika metoder, tror jag. Man kan skriva om ting och platser och hoppas att människan träder fram ur tingen och ur platserna, va? Eller man kan syssla med ett direkt tilltal, ett du. Jag skrev ju en essä nu om Willy Granqvist som jag kände och som dog för 22 år sedan nästan. Det blev ju ett brev. Så det blev ju du hela tiden. Och referera till gemensamma minnen och sånt där. Och att på något sätt kunna resonera med honom om att han var död. Och det tror jag var en ganska bra form det där, tror jag. Jag tyckte det blev ganska lyckat. Men vad ska jag säga, platser och ting? Att försöka rada upp dem inom sig och relatera dem till en figur i mitten som kanske aldrig syns ens.
Kan du, vilka platser skulle du skriva om i en dikt om Janne? Vilka platser dyker upp liksom? Mm. Vad är det för platser som dyker upp?
Ja, det är den lägenheten här på Bonusgatan. Det är krogarna runt om här. Det är hans lilla röda bil var det, va? Så är det också, jag för mig att jag har ett minne av att vi var ute och åkte en långfredags eftermiddag med nysnö utåt landet här lite norr om stan. Och jag minns att det var så vitt. Det var så illande vitt ute på marken och starkt solljus att jag svimmar nästan.
1, 2, nu. Vad pratade vi om? Vi pratade om att man kan skyffla in. Att han hade den här tystnaden som ett rum där man skyfflade in skräp.
Ja, just det. På något sätt så att han... Jag talade ju om den här empatiska sidan, var liksom en förstående sida. Ungefär som om man tog på sig en massa saker. Inte som någon slags ställföreträdande lidande, var liksom. Men här ska vi städa lite, va? Och så... Jag tar det här och så... Blev han aldrig av med det igen.
Så han var liksom en, så det fanns liksom, precis, och det rummet tog över mer och mer, så att det liksom, ja, till slut var det bara det kvar.
Det var det kvar. Och jag förstår, sista tiden så bodde han i källaren hemma hos föräldrarna medan hans mamma låg och dog. Och det är typiskt liksom, källaren blev i soprummet, va? Jag tänker mig så.
Ja, det är en intressant tanke att det där, om man tänker sig det där rummet som hela tiden fylls med skräp, att det måste ju då liksom bli större, och till slut så har det tagit över, så bara det är kvar. Då kan man inte leva längre.
Nej, just det. Det är på något sätt insidan av den där konturen, va, som jag talade om förut.
De talar om att det finns liksom när flygplan störtar så här, så finns det såna svarta lådor som man hittar.
Ja, just det.
Men det är ändå det där man letar, så man letar efter att det skulle finnas liksom en svart låda.
Ja, det skulle vara ett ting då. Eller några ting.
Ja, men jag menar att man liksom söker någon slags förklaring för det här.
Ja, just det. Liksom. Jo, men också, vad ska vi säga, när det svarta har tagit över och liksom en människa nästan inte finns kvar själv. För att rekonstruera då, så måste man nästan leta efter någon sak som fanns utanför. Va? Inuti det där kommer vi aldrig. Mer än med vår empati och vår fantasi kanske. Men kanske med sakerna. Jag får ta och gå och titta på de där jeansen och ta på mig dem och se om det kommer tillbaka någonting.